Moskva, mars 2024. I ett av stans stora shoppingcenter botaniserar Irina bland varorna. Här, mitt bland välfyllda butikshyllor och kyldiskar, känns kriget och sanktionerna långt borta.
De tycker att de kan säga vad de vill. De är inte kritiska till makten och till Putin.
Men för Boris är rädslan att tvingas in i armén ständigt närvarande. Och för Anna har de ryska hbtq-lagarna fått henne att radera en semesterbild med regnbågsflagga på sociala medier.
Hon är rädd, vaksam.
På en kvart får du veta hur livet ser ut i den ryska huvudstaden när kriget nu gått in på sitt tredje år. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SvD, baserad i Genève. Gunilla, du har varit i Moskva och det är ju en plats dit två journalister är välkomna idag. Hur lyckades du ta dig in där?
Ja, det ligger mycket jobb bakom det här och tid. Många månader där jag har skrivit olika brev och förklarat för olika ryska myndigheter och personer att vi vill också se den andra sidan. Jag har ju varit i Ukraina flera gånger och vi vill också åka in på andra sidan i den här konflikten i Ryssland och se och höra hur folk tycker och tänker där. Så att det ligger mycket jobb bakom det och till slut så gick det.
Mm. Och vi ska säga att du var där innan terrorattacken.
Mm, precis.
Så att man vet det. Ryssland, det är ju annars ett land där journalister är väldigt utsatta. Hur gick dina tankar innan planet lyfte mot Moskva?
Jag var inte särskilt orolig eller rädd, utan jag var mer bekymrad över, kommer jag att få tag på folk? Kommer människor att vilja prata med mig? Kommer jag kunna röra mig fritt? Kommer jag kunna ta mig runt? Mer sådana tankar som jag var lite orolig över. Hur kommer det gå att jobba i Ryssland och i Moskva idag?
Mm. Och kort, det gick rätt bra eller?
Ja, jag blev förstås utfrågad på flygplatsen när jag kom om vem jag var, vad jag skulle göra, om jag varit i Ukraina och så vidare. Och jag svarade precis som det var. Ja, jag har varit i Ukraina och nu vill jag komma över på den här sidan och se hur det är här och hur man tänker i Ryssland. Och det accepterar de. De gör sitt jobb, de ställer frågor i flera timmar och sen kom jag in.
Mm. Jag har ju så himla många frågor till dig, Gunilla, alltså om hur det är i Ryssland. För sen kriget har ju Ryssland blivit allt mer isolerat. Och en sak som jag har tänkt mycket på, det handlar ju om alla de här sanktionerna som har införts mot Ryssland. Märks de av på plats där?
Alltså rent praktiskt gör de inte det. Jag var förvånad över hur mycket som finns. Jag var runt på flera stormarknader och gallerior. Det finns allt. Berg med lax och köttfärs och bröd och frukt och grönsaker och tårtor och mjölkprodukter. Och hela väggar med viner från USA och Argentina och Sydafrika och Frankrike. Danskt Tuborgöl såg jag också. Mm-hmm. Moët Chandon, Martini, allting finns. Husgeråd, kläder, bildäck, strykjärn, dammsugare.
Mm. Men hur kan det vara så att allt finns?
Alltså det mesta kommer ju in ifrån tidigare Sovjetrepublikerna då. Mycket Kazakstan, Uzbekistan, mycket från Belarus också. Och då är det ju en hel del faktiskt västerländska företag som säljer till de republikerna, vilket inte är olagligt. Och därifrån kommer det in i Ryssland. Så att man kommer runt sanktionerna helt enkelt på det sättet.
Mm. Du sa ju där i början att du har varit i Ukraina och nu vill du till Ryssland för att se, ja, men lite grann, hur är det i Ryssland? Men var det någonting särskilt som du verkligen ville ta reda på?
Ja, jag tror att jag ville ta reda på se deras sida av saken och konflikten. Och visst, prata med de som är motståndare till Putin och till makten och till kriget. Men de har man också hört, många som har pratat utanför Ryssland. Så jag ville gärna få tag på människor som röstar på Putin. Hur tänker de? Hur resonerar de?
Och du träffade ett sånt par?
Ja, det gjorde jag. Jag träffade flera, men framförallt ett par följde jag då några dagar. Oleg och Irina, ett medelklasspar kan man säga, 50-årsåldern, välutbildade. Hon är chef sjuksköterska på ett sjukhus och han har ett företag som sysslar med sjukvårdsturism och hjälper då sjuka att hitta rätt vård till bra priser runt om i världen i olika länder. Färre länder nu än före kriget, men ändå i andra länder.
Mm.
De har bott i Israel men återvänt till Ryssland för några år sedan och de bor i en fin lägenhet i Moskva och lever ett gott materiellt liv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Gunilla, du berättade där att du var på plats i Moskva och du träffade ett par, ett medelklasspar som heter Oleg och Irina, som du hänger med. Hur ser de på Putin?
De ser på Putin som en person som garanterar stabilitet, kontinuitet, styrka. Det här ska man säga, det var då före terrorattentatet, men det är ändå många som fortsätter att se Putin på det sättet, som har röstat på honom. Och det är mycket för att idag har flertalet ryssar, de har ju ändå jobb, mat för dagen, kläder, lägenhet, sociala förmåner, gratis sjukvård och så vidare. Och många då som röstar på Putin ser det som att det är tack vare att honom. De jämför kanske med då 1990-talet under president Jeltsin, då det var totalt kaos i Ryssland. Och då tänker de att okej, det är bättre som vi har det idag än det var då.
Mm. Men du beskriver ändå, liksom, det här är ett välutbildat medelklasspar. De har också bott utomlands ganska nyligen, alltså utanför Ryssland. Hur ser de på att leva i ett land där presidenten anklagas, ja, men för krigsbrott?
Mm. Alltså de ser inte på det sättet. Dels anser de att krigsbrott är inget som är bevisat och från deras synvinkel, och i krig sker det hemska saker på båda sidor. Och sen ser de det som så att Ryssland försvarar sig mot väst och framförallt mot NATO, som de upplever och kryper närmare. De anser inte att det är Rysslands fel att det här har börjat för att Ukraina har då attackerat ryskspråkig befolkning i östra Ukraina så mycket och så länge sedan 2014 att nu hade de fått nog och nu var Ryssland tvungen att agera och försvara sig. Försvara Ryssland, försvara landets existens kan man säga.
Mm. Det har ju också skett en utveckling inne i Ryssland, alltså där Ryssland inte räknas som en demokrati längre. Man är på oliktänkande, man är jätterepressiv. Hur ser de på det?
De anser att de har en demokrati. De tycker att de kan säga vad de vill. De är inte kritiska till makten och till Putin. Men om man pratar med andra som har en helt annan åsikt och är kritiska, då får man en helt annan version. De känner att det är ett enormt stort förtryck, att man inte vågar säga vad man tycker, att man inte får demonstrera, man får inte gå ut på gatorna och protestera, och det finns en rädsla. Så att det beror som sagt på vem man pratar med.
Mm. Vad tänkte du efter att du träffat det här paret?
Jo, men jag tänkte när jag träffat dem att de känner att de har ett bra materiellt liv och kriget känns väldigt långt bort. De tittar inte jättemycket på tv, men de följer ändå vad som händer. De är väldigt förtvivlade över att det pågår en konflikt och att människor dör förstås. Men de tänker snarast på sig själva och på sin egen levnadsstandard och sitt eget liv.
Mm.
Och det är väl mitt intryck att många som röstar på Putin tänker på det sättet.
Mm. Som du sa där så har du också träffat människor som har en helt annan syn på Putin. Och några av dem träffar du på en bar. Berätta.
Mm. Det var på en pub i centrala Moskva. Det här var en lördagkväll. Och de som var där var mellan 25 och 30. festig och liksom hög musik och god stämning och skratt och prat, och de kramade om varandra när de kom in, och det var som att gå på en pub på Södermalm i Stockholm ungefär. Och där träffade jag då Boris och Anna. Anna som är 33 och hon har slutat gilla markera inlägg på sociala medier, säger hon, för hon är orolig för hur det kommer att tolkas. Hon har tagit bort gamla bilder när hon viftade med en regnbågsflagga på semester i Italien för 10 år sedan, eftersom Ryssland då går hårt fram mot HBTQ-rörelsen. Hon säger att hon inte vågar skaffa barn som hon skulle vilja med sin pojkvän idag, för att läget är så oroligt. Hon är rädd, vaksam.
Mm.
Boris var det mer allvarligt för han har lämnat landet när det var mobilisering då. Och så har han flackat runt i världen i 5 månader. Och så åkte han runt då till Grekland, Spanien, Kazakstan, Dubai, Italien.
Mm. Han lämnade för att han inte ville bli inkallad.
Ja, precis. Han var redan han skulle bli inkallad då. Och sen så blev livet för tufft, sa han. Att hans kreditkort funkar ju inte. Det blir liksom tröttsamt att sova hos kompisar. Hans fru och son bor ju kvar i Moskva och han ville komma hem igen.
Mm.
Och han sa också att han blev liksom illa bemött som ryss. Folk liksom vänder sig och bort från honom och nästan ville ställa honom till svars för vad som sker. Så att han återvände i februari förra året.
Och att sitta där då och prata med dig, hur kände de inför det?
Anna och Boris, de gick och pratade med och några andra också. Men ett par av dem som satt runt det här stora träbordet då där vi var, de kände misstänksamhet. Att är hon där en FSB-säkerhetsagent? Är hon spion? Vad vill hon? Vem är hon? Och de kände sig inte bekväma med det. Och då bytte vi bord och jag förstår dem helt. För de kan inte veta vem jag är. Och man är väldigt misstänksam och orolig för angiveri eller kontroller i Ryssland, i Moskva idag.
Mm.
Och jag märkte även på Boris mot slutet av samtalet att han blev mer och mer orolig och han började titta bakom ryggen. Han började skruva på sig, han ville avsluta samtalet och det gjorde vi sen. Och sen sa han att om jag kommer ut till Amsterdam någon gång i höst, då vill jag träffa dig igen och då kan jag våga prata mer öppet.
Mm. Den här rädslan, märkte du av den hos fler personer som du mötte?
Mm, och det var hos en mamma till en kille som är aktivist och har deltagit i demonstrationer i Ryssland. Nu har han lämnat och flytt till Georgien, där han är och inte kan återvända till Ryssland nu, för då grips han förmodligen. Och jag var hemma hos hans mamma och henne kallar jag Daria.
Mm.
Och hon var liksom orolig och rädd på ett annat sätt. Hon berättade att hon sitter inne och vill inte gå ut på restaurang och vill inte gå ut och vara bland folk längre. För att tänk om det är någon som anger henne om hon säger fel ord. Eller tänk om hon blir förhörd och tvingas avslöja var hennes son befinner sig. Polisen har redan varit hemma hos henne 2 gånger tror jag. Och frågat var är sonen? Och då har hon svarat, jag vet inte.
Mm.
Hon är skådespelerska, så hon brukar liksom vara alltid snyggklädd och sminkad och smycken och allting. Och nu var hon så här, jag sminkar mig inte längre. Alla smycken hängde runt spegeln och alla sminkgrejer och penslar och borstar och låg där. Och hon sa liksom, nej, det där får ligga tills det här är slut. Då kommer jag att ta på mina smycken och sminka mig igen, men inte förrän dess.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Gunilla, Rysslands krig mot Ukraina, det har ju nu gått in på 3:e året. Och en sak som jag studsade på i ditt reportage som du har skrivit i Svenskan, som jag rekommenderar alla att läsa, Det var att när du var i Ryssland och i Moskva så beskriver du ett besök på en fullsatt ukrainsk restaurang. Vad tänkte du när du gick in där?
Ja, det var väldigt oväntat. Och det är som att gå in i Ukraina. Tre våningar med över 200 bord och typiska såna ukrainska dukar och målade små fönster, halmtak och kärvar och målade blommor i starka färger. Och på väggarna hänger då ukrainska kläder och fotografier, spadar och krattor och sånt som man använder på landsbygden. Och så har de några typiska rätter då som är från Ukraina.
Mm.
Och även servitriserna är från Ukraina, de flesta. Och klädda som klassiska broderad vita blusar då med svarta kjolar och de här röda blomsterkransarna i håret. Och det är en kedja av restauranger. Det finns 14 stycken runt om i Moskva. En öppen dygnet runt.
Mm. Men vad sa de ukrainare som jobbade där då? Alltså om det här att jobba på en ukrainsk restaurang i Moskva samtidigt som bomberna faller över Ukraina?
Ja, de var väldigt försiktiga med orden, vilket man kan förstå. För att de sa att några hade varit där före kriget och sen fortsatt att jobba där. Och andra hade flytt från Ukraina och istället för att då sätta sig i Amsterdam eller i Paris eller Barcelona så kände de att hellre åka till Ryssland, det är samma språk, samma kulturella koder och där kan man få jobb för att det är brist på arbetskraft i Ryssland. Det finns några som också tycker att Ryssland gör rätt och att kriget är Ukrainas fel som har kommit dit. Men några som jag talade med av servitriserna, de har ju familj i Ukraina så att de ville inte heller yttra någon kritik.
Du har ju varit hemma ett tag nu, Gunilla, och hunnit reflektera över den här resan och allt du var med om där. Vad är det starkaste intrycket som du har tagit med dig?
Att det finns många som stöttar Putin och har sina skäl för det och tycker att det är ett sätt att försvara sig. Medan andra då verkligen vittnar om ökat förtryck och repression. Sen var jag förvånad över hur lite sanktionerna märks och att allt finns. Det är så rent, det är säkert, det är pyntat, det är tryggt liksom.
Mm.
Och att livet verkar gå på som vanligt. Kriget är liksom långt bort.
Mm. Och igen ska jag säga att ditt reportage därifrån finns att läsa på svd.se och gör det bara, säger jag. Tack så jättemycket, Gunilla.
Tack själv.
Producent idag var Moa Larsson, redaktör Elin Romeliotto och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Om du vill kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.